Vi börjar nu på eftermiddagen i Romarbrevets 10:e kapitel och där ska vi läsa den 4:e versen. Romarbrevet 10:4. För där står det så här i NT 81: Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Och detta är en översättning som skapar mycket förvirring. Till bakom den ligger ett felaktigt tänkesätt faktiskt. Till det tänkesättet, det leder oss kristna till att säga så här att jaha, lagen är slut, den är borta. Och vi är ju tack och lov kristna. Och vi är inte dömande. Vi är inte lagiska. Vi är nu inte alls några principryttare och paragrafryttare. Utan vi är ju tack och lov kristna. Vi är inte alls som judarna. Utan vi är riktigt snälla vi. Osnällhet stor som Herren ger. Ren här på denna jord. Och med den tolkningen hamnar vi i helt orimliga situationer och vi gör det väldigt snabbt. Vi behöver nämligen bara bläddra en liten bit i Bibeln så ska vi testa och se om vi har förstått det hela rätt. 5:e kapitlet i 1:a Korintierbrevet. Där vi ska läsa ett stycke i början, vi ska läsa faktiskt hela kapitlet. 5:e kapitlet, 1:a Korintierbrevet. Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldige. I vår Herres Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss, en sådan person ska överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte, lite surdeg får hela degen att jäsa. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påskalamm, Jesus Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha med otuktiga människor att göra. Jag menar inte alla som är otuktiga här i världen, inte alla själviska och utsugare och avgudadyrkare. I så fall hade ni fått lämna världen. Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får ha något att göra med den som kallas broder, men som förfaller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan och ovettigt tal, fylleri och utsugning. Ni får inte äta tillsammans med honom. Det utomstående är det väl inte min sak att döma. Själva dömen är ju bara inom er egen krets. Det utomstående ska Gud döma. Gör er av med den som är ond. Så hoppar vi till 9:e versen i 6:e kapitlet. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra, ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Lagen har fått en ände i Kristus, så vi behöver inte intressera oss för vad som står i lagen. Och om vi har den tolkningen, så blir det ju lite gåtfullt hur Paulus kan skriva som han gör. Vi måste ju klappa om honom och säga, nu har du väl ändå fått ett gammaltestamentligt återfall, käre Paulus. Har du inte läst Romarbrevet 10:4, säger vi försiktigt till honom. Jo, det har jag gjort, säger han. Men ni kanske inte har förstått vad jag har menat. För det är jag ganska övertygad om att vi inte har gjort. Dömmen icke, så skolen ni icke bliva dömda. Jo, det är sant. Men för den skull kan man inte acceptera vad som helst. Paulus är jude. Och nu skördar vi en del av de olyckliga frukterna när vi översätter ordet Torah, eller begreppet Torah. Romarbrevet och Korinthierbreven är väl skrivna på grekiska från början, men Paulus är ju jude och har ju så att säga judiska begrepp i huvudet. Begreppet Torah betyder egentligen inte lag, utan undervisning eller fostran. Och det betyder alltså något helt annat. Vi måste, för att förstå vad Paulus menar, så måste vi liksom försöka att i vår begreppsvärld byta ut ordet lag mot ordet fostran eller undervisning. Så vi lämnar kanske för en liten stund vännerna i Korint med deras situation och går till Romarbrevet 3:20. Romarbrevet 3:20. Ty där skriver Paulus så här: ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Vad är en laggärning för någonting? Vet du det? Vet vi det? Eller är det en av många termer i vårt teologiska fikonspråk som vi rör oss med utan att ha egentligen gjort reda för oss vad det betyder? Jag menar, om du hjälper en gammal tant över gatan, är det en laggärning eller är det inte en laggärning? Kan du veta det eller kan du inte veta det? Ska du hjälpa henne eller ska du inte hjälpa henne? Ja, man kan ju bli oändligt inåtvänd och grubblande om man börjar fastna i de frågorna. Och det finns det folk som gör. Det är det värsta det. Om vi nu tar bort ordet lag och sätter dit ordet fostran istället. Vad är det Paulus vill säga med det här? Jo, han vill säga oss så här: du kan aldrig uppfostra en människa till rättfärdighet. Du kan aldrig uppfostra en människa till rättfärdighet. Du kan aldrig undervisa en människa så att hon blir rättfärdig. Det är ju annars det vi förlitar oss på i vårt sekulariserade samhälle. Och vi måste gå ut och informera om de nya innedrogerna, till exempel. Chick och chack och check och tjuck och vad de heter allt. Så här som man då måste gå runt i skolorna och informera om att detta bör ni absolut inte använda, varpå alla blir jätteintresserade. För man har inte hört talas om tjuck förut. Och chack. Vi måste informera bort AIDS. Ju mer vi informerar om AIDS-faran, desto mera efterfrågade blir kondomlösa samlag på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Det är ju så. Man kan inte uppfostra bort orättfärdigheten. Man kan inte informera bort den. Tänk om det hade stått så många som fick en så kallad god kristen fostran i sin barndom, vilket i princip var rena terrorismen i Jesu namn. Vad många som skulle sluppit det. Därför föräldrarna från början skulle veta att du kan inte fostra dina barn till rättfärdighet. Därmed är inte sagt att det är fel med fostran. Men du kan inte fostra någon till rättfärdighet. Du kan inte informera fram rättfärdigheten. Till rättfärdighet är något annat. Om vi nu går tillbaka till Romarbrevet 10:4. Så stod det alltså så här i NT 81: Kristus är slutet på lagen. Och det är en mycket tvivelaktig översättning. Det ord som översätts med slut här, det är det grekiska ordet telos. Och det betyder förvisso slut, men egentligen grundbetydelsen är mål. När du har kommit i mål, då är loppet slut. Ja, visst är det det. Men så länge du befinner dig ännu på löparbanan och inte har kommit i mål, så talar du om målet som mål och inte som slut. Därför byter vi ut ordet slut emot ordet mål, så får vi en mycket bättre översättning. Målet för undervisningen, målet för Torah, är att leda människan till Kristus. Det finns en undervisning i Guds församling, och målet för den undervisningen är att leda människan till Kristus. Ty all undervisning har ett mål. Somliga av er är lärare. Och de av er som är det, ni vet ju det att man får gå igenom många former av hjärntvätt i pedagogik när man ska bli lärare, för att man måste lära sig målplanering och man måste klart veta vad all undervisning syftar till. Man kan ju liksom inte bara stå och spraya folk med kunskaper lite hur som helst, utan att liksom ha ett mål i sikte. Målet för all undervisning, både av de som är frälsta och av de som inte är frälsta, målet för all undervisning är Kristus. Det är det Paulus vill säga. Och det är ju någonting helt annat. Någonting fullständigt annat. Det betyder ju inte alls att lagen skulle vara avskaffad eller undanröjd eller bort, och att vi nu inte får intressera oss för vad som är rätt och fel. Utan det betyder ju tvärtom att vi kan intressera oss så mycket mera. Därför att nu rör vi oss inte bara på de abstrakta idéernas plan, utan det finns också någon som kan hjälpa oss att förverkliga allt samman. Och det är ingen omväg att undervisningen får leda oss till honom, utan det är det som gör att allt sammans fungerar. Hela den undervisning om livet och livets förutsättningar som också ryms inom det juden kallar Torah. Därför kikar vi lite grann tidigare i Romarbrevet i 3:e kapitlet, den 31:a versen. Häver vi då lagen genom tron? Inte alls. Vi befäster lagen. Och här är det ju återigen olyckligt att vi har ordet lag. Upphäver vi då Guds undervisning genom tron? Guds Torah? Nej, tvärtom. Det är nu den kommer, så att säga, på hedersplats. Paulus är rabbin, han är jud. Och han har inte avstått från någonting i det judiska arv han tog emot vid Gamaliels fötter. Han har bara sett att Jesus har ju kommit som uppfyllelsen av allt detta som Gamaliel talade om som framtid. Det är nutid, säger han. Med så mycket större frimodighet kan vi då gå ut med den undervisning som Torah innehåller. Nu finns det ju. Nu är den förverkligad. Nu är den åtkomlig för människan. Toran som syftar till att föra människan till Kristus. Kristus har kommit. Nu börjar det nya livet. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Alltså är det viktigt med all undervisning att den som är lärare i Guds församling har detta i bakhuvudet. Vad ska undervisningen leda till? Ja, det är viktigt att den alltid får leda till Kristus. Därför att då är det en rätt undervisning. Jesus säger detta själv. Vi ska läsa om det i Johannes 5 kapitel. Vi ska börja den 36 versen. Här, liksom på så många andra ställen i Johannes evangeliet, är nu frågan: är du Messias eller är du inte Messias? Och hur ska vi kunna veta att du är Messias om du nu skulle vara det? Och Jesus talar om det som vittnar om honom. Alltså de, ska vi säga, bevis. De indicier kanske är ett bättre ord, som talar för att han skulle vara Messias. Och vi hoppar in på slutet av de vittnesbörden i 36 versen. Där står det så här: men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Ja, man forskade i skrifterna. Man var verkligen angelägen om att ur Guds undervisning hämta så mycket kunskap som möjligt. Det är bra. Frågan är bara, vad var det för kunskap de ville hämta? Vad ville de hämta kunskap om? Vad syftade deras forskande till? Och vad syftade deras undervisning till? Vad hade allt detta för ett mål? Jesus säger att det verkliga målet när vi läser skriften, det är att hitta Kristus. Att hitta den Gud som är god och allsmäktig. Att lära känna honom. Hade ni gjort det, säger han till dem som står runt omkring honom, så skulle ni ha känt igen mig. Men ni har letat efter något annat. Och det gör ju vi väldigt lätt också. Vi letar så gärna efter oss själva i skriften, eller hur? Hur ska jag göra för att be för sjuka? Hur ska jag göra för att bli en profet? Hur ska jag göra för att bli lite snällare? Hur ska jag göra för att sluta snusa? Allt detta är vi ohyggligt intresserade av. Och då blir Guds undervisning inte en undervisning till människan om vem Gud är, utan det blir en undervisning till människan om hur människan ska göra. Och då har vi missat målet med Guds undervisning. Ty målet för Guds undervisning och Guds fostran är inte mänskliga gärningar, utan Guds person, Kristus. Undervisningen är okej, men man kan på något sätt hämta oviktig och andrahands information ur den gudomliga undervisningen, ur Torah, ur Bibeln, och göra den till det viktigaste. Att ta den näst viktigaste och göra det till det viktigaste. Och därmed skymma undan det som får allt sammans att fungera. Nämligen detta att vi vet vem Gud är. Sanningen som gör oss fria. Ty Bibeln handlar inte primärt om Guds krav. Handlar inte ens i första hand om konsten att leva. Utan det viktigaste och nödvändigaste är att vi lär känna Gud. Vi ska se några bibelord på det här och se lite grann också hur våra kära översättare har hanterat problemet. Vi ska gå till Gamla testamentet till profeten Jeremia, det 9:e kapitlet. Kapitel 9 hos profeten Jeremia. Där ska vi läsa verserna 23 och 24. Ty där talas om vad som är den viktigaste kunskapen. Den som inte får undanskymmas av mindre viktig kunskap. Så säger Herren. Den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till sådana har jag behag, säger Herren. Det är så att säga undervisningens mål, att göra Kristus känd. Och det är en olycka ibland Guds folk om vi har mängder och åter mängder av kunskap om hur vi borde vara men inte vet vem Kristus egentligen är. Då går självfördömelsen som en pest genom församlingen. Vi måste veta vem Kristus är. Och det är på den punkten som vi behöver mycket, mycket kunskap. Vi ska gå till profeten Hosea, det 4:e kapitlet. För på något sätt är detta en undanskymd kunskap i våra översättningar. Att det är gudskunskapen som är undervisningens mål och inte människokunskapen. Fjärde kapitlet hos Hosea, vi ska läsa de 3 första verserna. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen, själva fiskarna i havet förgås. Det är oreda i landet. Varför är det det? Det finns ingen Guds kunskap, står det i vår svenska översättning. Därför att det hebreiska uttrycket kan översättas både Guds kunskap, alltså då låter det ju som det var en kunskap som Gud ger, en kunskap om lite vad som helst. Men det kan också översättas: det finns ingen kunskap om Gud. Och det ger ju en lite annan nyans på det hela. Väldigt ofta när det här begreppet dyker upp i våra svenska översättningar så står det en Guds kunskap, precis som här, istället för en kunskap om Gud. Alltså en personlig kännedom om vem han är som person. Och det blir ju en nyansskillnad. Ty om vi talar om en Guds kunskap, ja då kan det ju vara att det kanske är det viktigaste att du bär dig åt på rätt sätt och att du alltid handlar rätt i alla situationer. Men talar vi om att allt kommer på rätt plats om folket känner sin Gud, då får vi så att säga en annan tyngdpunkt, en annan målsättning för undervisningen. Och undervisningens målsättning är Kristus. Vi ska se ett exempel på det här också i Nya testamentet. Vi ska gå till 1:a kapitlet i Romarbrevet. Där ska vi läsa verserna 16 och 17. Paulus skriver: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. En rättfärdighet från Gud. Det låter som om det kom nu någon sorts, ja, någonting som kommer ner ifrån himlen och som man fångar upp så här och står med i famnen, en sorts boom, nu landade en rättfärdighet från Gud. Texten kan lika gärna översättas: i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. De av er som kan engelska kan ju jämföra med uttrycket the righteousness of God, vilket kan översättas en rättfärdighet från Gud, men också Guds rättfärdighet. Och grundtanken är denna, att när vi en gång har sett Guds rättfärdighet, så gör det ett sånt intryck på oss att det förvandlar våra liv. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. När vi en gång har upptäckt Guds rättfärdighet, så är vi inte vad vi förut var. Målet för undervisningen är att hjälpa Guds folk att förstå vem Gud är och upptäcka Guds rättfärdighet. Men det här målet, som ni ser, det fördunklas av våra översättningar. Man skulle kunna uttrycka det här mycket klarare, mycket tydligare, mycket pregnantare. Och därför halkar vi så lätt in ändå i detta att jag har där uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Nu får jag titta på mig själv och se, kan jag se någon rättfärdighet som har liksom landat på mig från Gud någonstans? Nej, jag tycker jag är ganska lik som jag var förut. Ja, det var ju tråkigt, säger vi, och så sjunker vi ihop och genomgår den ordinarie församlingsdepressionen sen resten av livet. Och jag menar, det är inte riktigt nödvändigt. Utan vi skulle kunna säga, åh, i denna bok finns evangeliet, kunskapen om Guds rättfärdighet. Livet igenom ska jag läsa denna bok och söka djupare och djupare förstå den Gud som är all rättfärdighet i himmel och på jord. Ja, men då är jag ju inte deprimerad längre, säger du, får man lov att inte vara det? Ja, tack och lov, det får man. Det är till och med det går ut på. Du kanske till och med blir så glad så du blir rättfärdig. Vem vet? Du kanske börjar göra goda gärningar i rent misshugg. Bara för att du blir så glad över att inte behöva gå omkring och titta på dig själv. Det har hänt förr, menar jag. Och det kan ju hända med dig också. Om du bara inte hakar upp dig på begreppet lag för mycket. Därför att det är någonting som vi har pillat dit. Och där faktiskt juden tycker att vi är ute och cyklar. Och det är vi också. Tyvärr. Det betyder ju inte att lagen inte talar om vad som är rätt och fel. Och Paulus går ju nu in i församlingen i Korint. Och talar om att församlingen kan inte se ut hur som helst. Någon ordning måste det vara. Och vi kanske ska gå tillbaka till den texten, första Korinthierbrevet 6. Så får Stanley Jones vara med på ett hörn också, för det här heter ju församlingen i funktion. Vi kommer att göra upp mycket när jag kommer till himlen, Stanley Jones och jag, för jag har ofta fuskat med det där med församlingen i funktion. Men nu kan vi i alla fall få med det på ett hörn. Vi ska titta på 6:12, för det är en väldigt intressant vers och mycket missförstådd. Paulus har nu talat om att det kan inte se ut hur som helst i församlingen. Den här som lever i någon sorts samboförhållande med sin fars hustru kan inte få vara med i församlingen, säger han. Och då hör han liksom i sitt inre hur han får tillbaka sin egen undervisning. Han har stått i Korint och sagt att allt är tillåtet för mig. Det är faktiskt sant. I och med att Kristus har förlåtit dig din synd, den du har gjort, och faktiskt också han kommer att förlåta den du kommer att göra. Du lever ett liv där du inte behöver ängsligt vakta på dig själv så att du aldrig gör något som är fel och verkligen nu förtjänar att få lov att vara en kristen. För då är du tillbaka där du började. Du kan slappna av på den punkten. Du har inte så att säga giljotinen hängande över huvudet på dig, färdig att trassla ner om det är så att du skulle göra någon dumhet. Utan du har en far i himlen som du kan gå till och också få det förlåtet. Alltså behöver inte ditt liv präglas av någon rädsla för straff eller förkastelse. Och i den meningen kan du säga allt är lovligt, som det står i gamla översättningen. Det finns inget strafftänkande, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Men det betyder inte att du fullständigt kan hoppa ut genom fönstret och leva hur som helst. Allt är inte nyttigt. Och då kommer vi tillbaka till begreppet stadgar. Det där som Kalle kallade för choklad i morse. Choka. Stadgar. Alltså allt detta som talar om att skapelsen ser ut på ett visst sätt. Och att livet fungerar inom vissa ramar som man inte fullständigt hur som helst kan flyga ut igenom utan att det får konsekvenser både i ens eget liv och i andras liv. Ni behöver inte leva under så att säga en fruktan för straff och förkastelse, men ni kan ändå inte leva hur som helst. Jag menar, Toran, den talar också om det så att säga inom vilka ramar vi kan leva för att inte fullständigt köra huvudet i väggen. Och de gäller ju fortfarande, de ramarna, de är inte borttagna. Den undervisningen finns ju kvar. Och den är ju desto dyrbarare för oss som nu har Kristus. Det är ju inte så att den undervisningen har fått en ände i och med Kristus och nu kan man göra precis hur som helst. Vilket vi faktiskt ibland som kristna uppfattar det som. Utan vi har ju hamnat i en egendomligt schizofren situation. Att ena stunden så får man leva hur som helst och andra stunden brottas vi med självfördömelse. Utan istället är det ju så att Paulus talar nu om att så här kan det inte vara i församlingen. Och då måste vi också förstå att i hebreiskan finns det olika ord som betyder synd. Så är det inte i grekiskan och så är det inte i svenska, men så är det i hebreiskan. Det finns ett ord som betyder ofrivillig synd. En synd som man så att säga kanske brottas en ojämn kamp med. Som jag sa igår, det finns många som brottas med orena tankar. Och som har gråtit litervis med tårar. I sorg över att inte ha vunnit seger, som det heter. Ja, för den människan som skulle önska något annat finns det ingen fördömelse. Tvärtom, när den människan förstår att det inte finns någon fördömelse över hans situation så kan han i lugn och ro börja tänka på något annat. Därför att då upphör krampen i situationen. Han kan slappna av och intressera sig för någonting roligare än att gå och kämpa emot orena tankar. Och när kampen är över så försvinner som regel tankarna. Men i det här fallet är det inte en sån här, vad ska vi säga, ofrivillig synd. Chata, som det heter på hebreiska. Utan här är det en medveten, avsiktlig, frivillig synd. Det som på hebreiska heter pesha. Och det här när nu alltså en person öppet och fullständigt utan någon hejd bedriver en synd som han mycket väl kunde låta bli, Då säger Paulus, då är det församlingens uppdrag att förehålla den personen att välja. Om man ska fortsätta med sin synd och bedriva den i så fall utanför församlingens ramar, eller om han ska vara kvar i församlingen och sluta med sin synd. Det finns inget obilligt i en sån tanke. Därför att med sitt exempel leder den människan många vilse, om det är så att han inte ställs inför ett sånt ultimatum. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Nu ska vi gå tillbaka till Johannes 5 kapitel. Så ska vi påminna oss vad där stod. 39 versen. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är viktigt. Det man letar efter i skriften, säger nu Jesus, det beror på hur man är funtad. Den ödmjuke, den som har sett och förstått hur lite av ens eget liv och hur lite till och med av ens egen personlighet som man själv kan kontrollera och förändra. Hur vanmäktiga vi alla är. Den människan kommer att leta efter någon som kan göra det han själv inte kan. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Men den som inte vill se sin vanmakt, han letar efter tekniker i Bibeln. Han letar efter maktinstrument som han ska kunna använda för att förändra sitt eget liv, för att nå ut med budskapet, för att kunna göra det ena, det andra och det femte och det tredje. Han letar efter någonting som ska göra honom kapabel att uträtta det han vill göra. Och vårt sökande i Bibeln skapar också olika föreställningar om vem Gud är. Ty när jag har sett min vanmakt och också sett och förstått att den delas av alla, också de glittrigaste och lyckligaste och rikaste och framgångsrikaste. Det behövs bara ett litet virus så ligger de där. Jojomän. Mäktigare än så blir vi aldrig. När man har sett och förstått att vi alla lever i en stor vanmakt, då söker man efter Herren. Men om man inte har sett den vanmakten, eller om man tror att man är ensam om den, då letar man, och letar kanske ibland med gråten i halsen, efter det som ska göra det möjligt för mig att vinna seger över mig själv. Istället för att jag lugnt konstaterar, det kan jag inte. Herre, om inte du segrar så kommer ingen att göra det. Så jag får bara vänta tills du har gjort det. Det är ju evangelium. Men hur ofta vill vi ha det så? Den högmodige och den stolte, han vill ju aldrig i livet se sin vanmakt. Klappa om den duktige och säg, nu ska jag tala om för dig hur vanmäktig du är. Han kommer ju att värja sig med händer och fötter, med armar och ben. Han kommer att fräsa som ett strykjärn i en vattenbassäng för att slippa höra vad du säger. Han kommer att vräka invektiv över dig. Du, det är ingen välkommen sanning. Och ändå är det så här, att Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för dem som är som barn. Om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i Guds rike. Helt enkelt därför att vi förmår inte söka efter rätt sorts kunskap. Den som söker efter teknikkunskap får på köpet alltid en krävande gudsbild. Det är lustigt. Först när vi medvetet söker efter den nådige guden i medvetande om vår egen vanmakt, först då upptäcker vi att, men han är ju god, vet jag. Han är ju det. Och då lossnar det. Ni ska då förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och det är något märkligt med det här när människan får kunskap om gott och ont, som det talas om i syndafallsberättelsen. Människan blir aldrig ett sånt monster som när hon får kunskap om gott och ont istället för att få kunskap om Gud. När gott och ont blir abstrakta principer, blir tekniker och beteenden, då blir människan som mest omänsklig. Vi kan ju bara ta det färskaste exemplet, marxismen. Hur många människor dödades under Stalins utrensningar? I det godas namn. Ja, men säger du religionskrigen? Ja, ja, visst. Kyrkan har också gjort periodvis kunskapen om Gud till en kunskap om gott och ont och burit sig åt på samma sätt. Vi ska inte ställa någon speciell ideologi vid skampolen, utan all ideologi, all filosofi som ska lära människan det goda kommer att göra henne maximalt ond. Ty när man strävar efter rättfärdighet så missar man målet. Det läste vi här om kväll. Vi läser vidare. Vi ska se nu i Johannes 5. Ni vill inte komma till mig för att få liv, säger Jesus. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende guden. Undervisningen, lagen, Torah ska alltså föra oss till Kristus. Vi ska slå upp i Galaterbrevets 3:e kapitel. Så ska vi läsa 3 olika översättningar av verserna 23-25. Galaterbrevet 3 och 23. Innan tron kom, alltså före Kristus, innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Gud som övervakare. Du vet den här triangeln som brukar sitta längst fram i kyrkan ibland med ett litet öga i, med en viss tendens att Big Brother watches you, storebror ser dig, han spionerar på dig. Nej, det är inte så, utan det Paulus vill säga, det är att undervisningen fanns före Kristus. Men den fanns för att bereda marken för Kristus. Bereda människan på att ta emot Kristus. Leda människan till Kristus när Kristus kom. Och när Kristus har kommit så behöver vi inte längre ledas till Kristus. Och det är inte så att förut var vi fullständigt stenhårt inlåsta och övervakade och det stod en fångvaktare och kikade genom ett hål i dörren för att se att vi bar oss rätt åt. Och nu är vi fullständigt utsläppta. Det tror jag är en överdrift i översättningen. Vi ska jämföra med 1917 års översättning. Och sedan ska vi också läsa Åkessons översättning. Då blir alla fribaptister så glada. Galaterbrevet 3 och 23, 1917. Men för en tron kom, var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi ska bli rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte mer under uppfostrare. Det är som ni märker en bättre översättning. Lagen håller på att fostra människan för att kunna ta emot Kristus. Och pekar hela tiden på Kristus så att den ödmjuka människan ska se Kristus när han kommer. Åkessons översättning är ju ordagrann så långt det är möjligt från grekiskan till svenskan, blir ju därmed lite knöligare. Det blir ju lite mindre poetisk svenska så att säga. Men den låter så här. Men för en tron kom, bevakades vi inneslutna under lagen till den tro som skulle uppenbaras. Alltså har lagen blivit en barnledare för oss ända till Kristus, på det att vi skulle rättfärdigas av tro. Men sedan tron kommit är vi inte mer under barnledare. Det är ett skojigt uttryck. Alltså, Paulus bara menar undervisningen, Toran, så gott som en tradition genom det judiska folket i mer än 1000 år, syftade inte till att så att säga rättfärdighet skulle undervisas fram eller fostras fram, utan det var en profetisk undervisning som hela tiden syftade till att måla Kristi person så att folket var berett att ta emot honom när han kommer. Och på det sättet har vi också anledning att ta emot undervisningen. Det betyder inte att när undervisningen också innefattar allt detta som så att säga är rätt och fel, så betyder inte det att ja, vi är kristna, vi behöver inte fästa oss vid det där. Utan vi kan också inhämta en undervisning om så att säga inom vilka ramar livet ska levas. Att vi sen inte behöver hålla det gamla förbundets matlagar och att vi inte omskär våra barn och så vidare, det är en annan sak. Men fortfarande gäller att livet kan inte levas hur som helst och att vi måste vara noga med det. Och det betyder alltså att också kristendomen, också i den kristna församlingen, finns det en lära. Och det är nätt upp att man vågar säga det idag. Därför att ibland när man ställer sig upp och säger det att om någons undervisning, att ja, men detta stämmer väl inte med Bibeln. Jaså, du är en sån där renlärig typ förstås. Ja, jag kan bara tala om för dig, får man höra då, att om det går omkring såna här som du lösa, så blir det snart religionskrig. Så renlärighet, nej tack. Jo, tack, säger Paulus. Vi ska ta 2 exempel, Romarbrevet 6 och 17. Men Gud vare tack, ni var slavar under synden, men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Det här är egentligen ganska enkelt. om det är sanningen som ska göra oss fria, så kan förkunnelsen faktiskt inte få lov att se ut lite hur som helst. Då måste förkunnelsen vara sann. Det finns en lärofråga i Guds församling. Den är till och med viktig. Den är så viktig så att Paulus blir återigen, tycker vi, ganska lagisk och dömande fram på slutet av brevet. Vi slår upp 16 kapitlet och läser verserna 17-19. Jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem. Den sortens människor tjänar inte vår Herre Kristus utan bara sin egen buk, och med sin insmickrande svada förleder de godtrogna själar. Er lydnad har dock blivit känd överallt. Därför gläder jag mig över er och önskar bara att ni ska vara kunniga i allt gott och obesmittade av allt ont. Det finns en lärofråga. Och den är till och med så viktig att om människor avsiktligt och medvetet börjar att manipulera den kristna församlingens lära, så får församlingen rådet håll er undan från dem. Paulus menar att vi kommer aldrig att bli rättfärdiga bara genom en lära. Vi blir rättfärdiga genom att leva i relation till Kristus. Genom att lära känna honom, inte som teori, utan som upplevbar verklighet, på samma sätt som vi kan lära känna varandra som individer. Men det finns en lärofråga i Guds församling, och den är så viktig att Paulus säger: håll er undan från dem som börjar att sprida en falsk lära. Ja, men säger du, det ska vara högt i tak. Det har funnits mycket läroterror i våra församlingar där man håller på och gnetat och härjat med varandra. Det ska vara högt i tak. Ja, Paulus har en väldigt enkel tumregel om det här. Tiden tillåter inte att vi läser, men jag kan nämna vilka texter du kan läsa på egen hand. Nämligen Romarbrevet 14 och Första Korinthierbrevet 10. Där handlar det om en fråga som var väldigt besvärande på den tiden, nämligen om man fick äta kött ifrån djur som var slaktade i hedniska tempel. Och där säger Paulus så här: det får man lov att göra. Men, säger han, det finns människor som är osäkra i sin tro, osäkra i sitt samvete, och som inte riktigt vet om de vågar äta det här köttet eller inte. Och det säger Paulus: i deras sällskap lägger jag ner kniv och gaffel, jag äter hellre grönsaker livet ut än att jag sitter och äter kött i deras sällskap, därför att då tvingar jag dem att göra någonting som de inte är säkra i sitt inre på att de får göra. Där är det kilometerhögt i tak. Därför att Paulus värnar alltid om den svage. Men när Paulus talar här i Romarbrevet 16, så talar han inte om den som är osäker, utan han talar om den som medvetet har valt någonting som han vet inte står i Bibeln. Och då är det så lågt i tak, alltså, så att man behöver inte mjällschampo för att röra sig under taket, utan det räcker att skrubba skallen i taket. Man blir alldeles blank i huvudet, va? Det är jättelågt. Det finns ingen luft alls. Jag står här med en sida som jag rev ut ur tidningen Dagen onsdagen den 5 augusti 1992 när jag skulle åka hit. Jag läser högt. Namnlös samfundstidning leds av tolerant journalist. Hon förespråkar lika rätt för homosexuella och frihet för kvinnan att råda över sin egen kropp. Men Lena Lönnqvist tror inte att det blir ett problem när hon i november tillträder posten som chefredaktör för Missionsförbundets och Baptistsamfundets nya gemensamma tidning. Min grundsyn överensstämmer med de båda samfundens grundsyn, annars skulle jag inte ha tagit jobbet, säger hon. Och sen kommer det lite grann längre ner om aborter och homosexuella äktenskap och deras barn och så vidare. Kvinnan ska ha stor frihet att råda över sin egen kropp och så vidare. Alla de gamla vanliga humanistiska klyschorna kommer. Och frågan är, ska man på en sån punkt ha högt i tak eller ska man inte ha det? Åh, säger Guds församling, lagen har fått en ände i Kristus och vi ska inte vara dömande. Jag tror att om Paulus hade hört det så hade han roterat i sin grav. Därför vi ställer oss utanför tillvarons villkor. Och detta är en ledare i Guds folk. En människa som faktiskt kommer att fungera som en lärare för två samfund. En människa med fullmakt att publicera och fullmakt att refusera. Olika bidrag. Och som visserligen talar om värdet av en bred och öppen debatt, som det ju alltid brukar heta när man ska föra in något konstigt. Men om detta är missionsförbundets och baptistsamfundets grundsyn, så förbarmer sig Gud. Och nu har jag sagt det så det hörs. I väl tryckt medvetande om att vi spelar in det på kassett och att kassetterna kommer att dansa runt i Sverige. Ty så länge det är så här så kommer Guds ande att hålla sig på avstånd ifrån oss. Ty hans undervisning håller vi inte i ära. Du ska inte förhasta dig med handpåläggning, skriver Paulus till Timoteus. Och det handlar inte om att man i det längsta ska vänta med att bli för sjuka helst tills de har dött. Utan det handlar om att man ska inte utkåra folk till ledare förrän man är säker på att de kommer att leda människor i rätt riktning. Här utkårar man en ledare i tryggt medvetande om att denna människa kommer att leda Guds folk i en helt annan riktning än vad Bibeln talar om. Det är en djup olycka. Och att församlingen i Sverige lider smälek när vi gör detta med öppna ögon och i fullt medvetande. Det är inte konstigt. Det enda som är märkvärdigt, det är att det finns så mycket liv som det trots allt finns. Kom inte och säg annat än att Gud är god. Nu ska vi be. Fader, vi ber att du förbarma dig över ditt folk i vårt land. Herre, grundvalarna är upprivna. Ditt folk lider smälek. Du håller din ande tillbaka ifrån oss. Vi ser inte de kraftgärningar vi längtar efter. Så många gånger får vi be för sjuka tills de dör. Vi har underbara segerrapporter om märkliga mirakler som du gör i andra länder. Men hos oss, vi har föraktat din undervisning, Herre. I någon sorts falsk ambition att inte vara lagiska. Utan vi ska vara humanistiskt toleranta, till och med mer än humanisterna själva. På något sätt naivt omedvetna om att humanismen är den filosofi som har avkristnat västerlandet. Och att det är en tankebyggnad och ett bålverk som uppreser sig mot kunskapen om dig, Herre. Vi kan bara komma till dig och be om förlåtelse i en bön som vi framsäger i medvetande om att detta inte är ett enstaka fall, utan det tillsätts biskopar och ledare på många håll efter samma princip. Herre, vad ska vi med Bibeln till om vi inte tar vara på din undervisning? Herre, öppna våra ögon innan det är för sent. Amen.